here we go.
Då testar vi här och köra lite imprompto idag med en bordsmick, tre datorer och Danne, David och Robin sitter i sommarregnet. Hur står det till med er?
Jo, tack, det är bra. Tack, det är bra.
Ja, samma. Gött. Vi ska väl försöka komma ikapp lite med allt vi har missat, allt vi har besökt, allt vi inte har hunnit snacka om sen vi spelade in sist när vi gjorde våran Hare Krishna special. Hyllad special måste jag säga.
Ja, det blev bra alltså.
Jävligt schysst att ha en expert med också som levererade bra förklaringar på det mesta. Så lyssna på det om ni inte har gjort det. Idag då, vi tänkte börja med lite lyssnarfeedback. Har jag äntligen tagit mig in på våran gamla nerepanol@gmail.com-adress här. Så det är så lång feedback tillbaka som oktober 2016. ett oläst mail från Mikael Sola som bara lyder rubriken då: Colin i Punk Guy är Colin från GBH såklart. Vad syftar han till där?
Ja, då måste vara NoFX-låten.
Just det.
Aha, okej. Okay. Ja, jag kommer inte ihåg exakt. More PC than GG.
Ja, just det.
Nej, crazy than GG, more PC than Alan. Similar to Springer. Och till sin jävla finger och så vidare.
Han avslutar också sitt korta mejl här med att: har inte Facebook, så jag hoppas ni läser mejlen oftare. Har det gott, Mikael. Vi kan bara säga att nu är vi på banan igen så där ett halvår senare. 8 december då så kom ett mejl från Johan Lindgren. Tjena grabbar, vi först tackar för en sjuk podcast som bla 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 som förgyller mina arbetsdagar.
En sjuk podcast?
Ja, en sjuk podcast. Hörde i avsnitt 36 att ni undrade lite över ryska scenen. Finns säkert sjukt mycket. Ett band är Reptiloids eller något sådär. Har för mig att dessa delar medlem med Mindtrap från Tyskland, som vissa tror är det bandet som snart smäller i Europa. Så ni borde kolla in Brain Abuse Records som ger ut skiten om ni inte redan har gjort det. Hur som helst, en kille från USA som släpper musik han gillar digitalt samt på kassett. Så jag antar att han plockar upp guldkorn från öst och trycker ut dem sen till allmänt.
Men det här med att Mindtrap skulle slå Europa, det hände aldrig riktigt.
Nej, jag vet inte. Det blev ännu ett engelskt band som blev det stora heta. Men det kommer vi till senare i nyheterna. Men
ja, tyskarna kämpar emot vind.
Alltid. Han säger också att i diskografin hittar man diamanter som Syndrom 81 och Coop Borg, som vi nere i Crime City gillar jävligt mycket. Men även ett fint band som Kombatant från Staterna, tror jag. Och han avslutar med att låt er flamma brinna för evigt. Så dramatiskt och bra. Tack Johan för ditt mail. Sen har vi ett lite nyare mail då från 27 mars. Där det står att jag lyssnade på avsnittet. Det kommer från Daniel Johansson för övrigt. Jag lyssnade på avsnittet om Örebro hardcore-scenen. Och jag blev jävligt nyfiken på Circuit. Vet ni om deras skivor går att få tag på? Hittade inget på Discogs vid en första sökning.
Du går vi bort dem på löpande bandet tag.
Ja, men nu tror jag vi har passat ut alla de sista exen. Kommer inte ihåg om jag sa det i avsnittet, men det är ju rekommenderat att spela det på tre varv, så det blir bättre.
Ja, vi får väl vända oss till våra lyssnare då.
Det var faktiskt någon som skrev på Facebook om det, så jag tror att det
är okej. Okay. Ja, men då så.
Och andra gör sig icke besväret.
Utöver det så skriver han lite demotips också. Earth Crisis-demot från 93 är nu remasterad och tillgänglig för nedladdning. Så det kan ju vi länka på vår Facebook-sida. Och sen säger han också i poddtips. I senaste avsnittet av svenska wrestlingpodden, SVP, intervjuas Robert Berntlintner från The Smackdown. Det snackar straight edge, punkminnen och givetvis wrestling. I ett tidigare avsnitt intervjuades Grulle, trummis i grindbandet Tinder. Så det är ju också en...
Vad fan är det med wrestling och hardcore?
Ja, vad är grejen med wrestling överhuvudtaget?
Men jag tror det är en generationsgrej alltså. Jag tror ni är för unga för att gilla det. Jag gör det inte heller.
Du vet om att det inte är på riktigt, va?
Det är klart det är på riktigt.
Men kan det inte vara så att det finns bara ett fåtal sysselsättningar som är okej att kombinera med pump. Och då är det ju fotboll om man är skinhead. Ja. Och sen är det ju skate och wrestling. Och
magic tycker jag är. om man är hardcore.
Det är någon black metal-grej. Inte black metal, men metal-grej.
Ja, det kanske är.
Lite mer såhär häst trav och galopp-metal-grej.
Awesome.
Ja, men jag tänker att de som inte hade liksom de fysiska attributen för att skateboard, de fick liksom bara sitta hemma och kolla på wrestling VHS.
Ja, vi tackar så mycket Daniel Johansson för ditt mail. Sjukt kul, fortsätt mejla ner på panol@gmail.com.
Så läser de om ett år
typ. Ja, exakt. Annan feedback då har vi, det var något nytt fanzine som var på gång.
Ja, Firestorm som Mark Strömberg tipsade om. Som såg ut att vara en riktig 90-tals blaska. Såg jävligt nice ut. Och sen var det allmän som jag tycker vi borde ta fasta på att folk har önskat lite så här, teman på avsnitt. Vi har ju alltid jävligt svårt att komma på vad fan vi ska snacka om.
Ja.
Så vi borde ta fasta på grejer.
vad vill folk ta?
Ja, men ett avsnitt om svenska småbolag.
Mm.
Alltså Trust No One, kanske Desperate Fight, Ampersand, Wounded.
Just
alla de där 90, och mycket 90-tals. Futon Records.
Då borde man ju nästan försöka få till lite intervjuer också, ja, i samband med det. Men då kanske vi kan vända oss till våra lyssnare direkt här och säga att om ni vet personer som har bra insyn i de här mindre bolagen, skriv och eventuellt kan tänka sig att ställa upp en intervju. Skriv till oss då, så ser vi till att vi styr ihop någon slags bonanza.
Ja, sen har vi även gammal önskan om både Oj-avsnitt och även Lost and Found. Som jag tycker
känns, Lost and Found blir kul.
Sen känns jävligt kul.
Ja.
Så det borde vi ju ta tag i.
Verkligen.
Så fick vi även önskemål efter senaste avsnittet på YouTube-kanalen. När vi var hemma hos mig och snackade skivor och snackade om prylar. Att vi borde göra som en hemma hos-serie och gå igenom folks samlingar på skit.
Ja, verkligen.
Så det vore kul om folk tipsade om... Vi vet att de svensk hardcore-kulturmaffia folket har ju mycket grejer.
Ja.
Om det finns någon mer där ute som sitter på en massa... memorabilia eller... Ja,
precis.
Det kan vara kul att filma det också.
Så kan vi...
Svänga förbi
och raida lägenheten.
Verkligen. Ja, kul. Har vi någon mer feedback eller ska vi gå in på nyheter/happenings?
Ja, vi gör så.
Vi hypade ju upp här när vi var på... när vi var i England sist och såg Higher Power, så sa vi att det var ett jävla tryck på Higher Power merch i England. Nu verkar det som att de har gjort den här grejen som den här personen som skrev in tidigare trodde att det tyska bandet skulle göra. Slå hårt i Europa. Slå hårt överallt egentligen. Higher Power. Två turnéer annonserade. Dels då European Tour med Every Time I Die och Comeback Kid, där support kommer då från Knocked Loose och Higher Power. Kommer köra en jävla massa städer.
Fan, är inte Every Time I Die jävligt stora?
Sjukt stora.
I vanliga situationstecken.
Ja, men precis. Lite den här In Flames-publiken. Eller vad man säger, liksom. Det känns lite som den här Every Time I Die, Five Finger Death Punch och sådana där band. Liksom. Men de ska i november åka på en två-tre veckor lång turné i Europa tillsammans med de här banden. Sen också då, utöver den här, så är det en stor turné i USA som heter Life and Death Tour 2017. No Warning, Backtrack, Twitching Tongues, Higher Power och Vain. Och på vissa utvalda datum här så kommer Terror, Down to Nothing, Bitter End och Braceworth spela. Så det är verkligen en who's who.
Ja, kul också att No Warning är inte superaktiva. Och Twitching Tongues tror jag hade gått och hade krupit tillbaka in i kryptan. Så det var ju, det är fett att det rör sig lite därifrån.
Och det här är då en turné som pågår från 8 september till 1 oktober. Så det är också en del vända. Men som sagt, Higher Power får jävligt stor traction över borta i USA också, vilket är kul.
Ja, jag fick upp den jävligt roliga nyheten inom situationstecken att Dave Havoc har gjort en sminkkollektion. Ja, AFI Liner hette det. Och när jag googlade lite snabbt på det så såg jag att det inlägget var från 2005.
Oj.
Så det var ingen nyhet. Men däremot kan vi lägga till det som en liten kuriosa detalj från AFI-avsnittet. För det visste vi inte om då.
Just det.
Sen såg jag att All Out War har kommit ut med en helt ny förlängdare.
Jaha.
Smygsläppt.
Har du lyssnat?
Jag har bara sett att det har figurerat lite bilder, men sen såg jag en bild på...
Vilket bolag?
Det vet jag inte.
Inte Victor eller?
Jag tror inte det är Victor. Jag tror de har spottat ur sig sina kvotplattor och kommit loss. Sen gjorde ju Hundreds, klädmärket, gjorde ju någon Youth Crew, någon litet artikel på sin sida. Och nu har de följt upp med att göra en t-shirt tillsammans med Revelation.
Okej.
Okay. Men det var ju massor tror jag de hade gjort.
Det var det.
Ja, de såg för jävliga ut.
Jaha, det var synd.
Jag såg att, och vi har ju lyssnat på den också, men Integrity's nya platta Howling for the Nightmare Shall Consume finns ute och streamar nu på Relapse hemsida.
Och på Spotify.
Ja, där med. Har ni hunnit lyssna?
Jag har knappt lyssnat på det. Jag har bara hört några skott
här. Ja, exakt. Men det är väl bara Dwid som är original member nu.
Ja, för fan. Jag vet inte ens vilka som är i nya Integrity. Det var han Robert Ork.
Jag fann att det var någon från Trash Talk, men jag kanske har helt fel.
Ja.
Gitarristen.
Det här, sånt här ska man ju veta.
Ja, jag tror det. Men det var ju både gamla Maiden, Judas Priest-vibbar till någon slags black metal-gitarrer och mangel. Liksom.
Så jävla gitarrrunk.
Ja, så det ska bli kul att lyssna på hela.
Det låter ju bra. Och även fast de kör lite Maiden med slinger så är det fortfarande inte så glatt som Maiden. Utan det finns ju alltid något jävla ångestbetonat över hela.
Ja, han Dwid sjunger ju som en gammal sargad gubbe liksom, och det är det man vill ha med.
Ja,
veckans kontrovers, Turnstile till Israel, blev ramaskri på nätet. Yes. Turnstiles trummis Daniel Fang i alla fall gick ut på sin Instagram och skrev ett långt meddelande om att de är medvetna om problemet med Israel liksom, men att
men pengar är pengar.
Dio, ja, precis.
Pengar är pengar till och med i Israel.
Och att det finns en do-it-yourself hardcore-scen där som de vill supporta, typ. Så live in Tel Aviv, Israel, 15 augusti i alla fall.
Ska vi åka?
Nej.
Det har släppts en jävla massa böcker, såg jag.
Ja.
Live at the Safari Club, som är en fotobok över det klassiska spelstället som jag tror ligger i New Jersey. Gorilla Biscuits har ju till exempel släppt en live 7 därifrån.
Okej. Okay.
Sen har ju den här New York Hardcore Graffiti-boken Urban Styles kommit ut. Finns än så länge bara att köpa från amerikanska Amazon, vilket jag inte har lyckats göra av någon anledning. Sen har ju Roger Myrit från Agnostic släppt en biografi. My, vet inte riktigt om man vågar läsa det. Kan vara bra, kan vara inte bra. Sen har vi Salad Days, som är någon sorts... som var väl en film och en bok om DC-scenen. Och en även följt upp med att släppa en skate-kollektion. Eller en serie brädor från Sequence Skateboard.
Okay.
Sen har ju Bridge 9 släppt Triple X-fanzine 83-88 som en bok. Eller i alla fall som ett häftat album. Och sen såg jag även att This Music Leaves Stains... en bok om Misfits.
Jaha,
på tiden.
Coolt.
Så det gäller ju att hitta något bra ställe man kan beställa alla de här ifrån.
Fan, hade det inte kommit en Revelation-bok också?
Det där var nog bara en one-off-grej.
Men det var en bok, väl?
Ja, men du vet, så man kan göra framkalla sin foton så, i bokform.
Aha.
Jag tror det var en sån.
Lite nyheter från svenska scenen då. Prescription Death har släppt en ny platta. Nya Stockholmsbandet Positive Abuse har släppt ny musik.
Sju låtar på banken.
Ja, exakt.
Jävligt smart.
Och sen har vi också, det var ett nytt Stockholmsband med folk från det här som ni släppte på eran Warner.
Alltså Screw.
Screw, ja. Har tydligen spelat in sin kommande demo. Så den ska väl också... är också något att se fram emot. Ja, utöver det så vet jag inte om jag har så mycket mer.
Du skickar ju även mannen som bombar oss med olika låtar och videos. Marcus Boll.
Ah!
Nya videon med Boll. Och vi har ju ignorerat det här in i det längsta. Men nu alltså... killen är ju fan galen.
Kollar du på det?
Ja.
Var det spex?
Ja, det är ju spex.
Det är studentikos, skulle jag säga.
Men alltså, det är A for effort. För han måste ha gjort 350 videos med sina sex olika band.
Verkligen.
Så att det är... någonstans måste det börja
klira in stimpengar.
Ja, nej men fan, pay for effort. Sen snackar vi lite om Blood Platt. John Josephs nya band, ny gamla band. Och nu är ju plattan som släppts på Metal Blade ute för lyssning i alla fall, och för köpning.
Och den feta turnén med Negative Approach är också ute, va? Och igång. Jag tror att de ska göra en så här mega två månaders vända i USA med Negative Approach som support.
Ja, det är perfekt.
Som support.
När John Brannan är salladskock och, och den andra Juice Master kan man ha jävla
precis
track som trebuss.
Enda bandet som själva ber att få göra ordning punk hinken innan giget.
Nej, jag lyssnar på det. Jag tycker det inte alltså, var typ jävligt fantasilös produktion, tycker jag.
Lite, men Josef är inte så jävla bra på att sjunga, eller?
Ja, men fast ganska bra på läsångmelodier, tycker jag. Men det är den här old school...
Jag tror man säger bra trots honom.
Ja, men det är den här old school sättet att sjunga, liksom, när man inte skriker riktigt, utan att man pratsjunger. Liksom.
Mm.
Och jag tycker nästan det är bättre att sätta lite Harleys Cro-Mags live-klipp, och det är ju fett som fan, men han översjunger, det är så yeah,
han
är inte nästan Volbeat över hela, liksom.
Men han spelar alltså, för jag vet ju, han ska ju spela på Iper, men jag visste inte att han hade en fler gigs innan det, som...
Nej, jag vet inte. Nej, för han är ju ute med det bandet som man kallar för hardcore, men sen, samtidigt som han typ varje dag skriver en doktorsavhandling om hur mycket alla andra i Cro-Mags
suger. Ja, exakt.
Är det inte Europa?
Ja, säkert.
As we speak.
Säkert, säkert. Nej, men just det här att jag skulle aldrig, jag skulle, även om jag är Cro-Mag, men även om jag inte skulle vara det, eller, jag skulle aldrig turnera som Cro-Mag, för att, ja, för att det inte är så. Men sen gör han ju det.
Ja.
Ja, det är kul. Något som jag störde mig något så kapitalt på, som förstörde hela den här Blood Clot-releasen, är att till vinylen så har Metal Blade printade innerslivar, svarta, som de verkar ha på alla sina plattor. Men det är så jävla fult.
Mm-hmm.
Det är typ såhär en piratdödskalle med korslagda svärd och Metal Blade under. Alltså det ser så jävla bandit rock ut, så jag bara skjuter. Kanske aldrig köpa en skiva med sån innersliv. Sen skickar jag du också, som var fan det
är det så? Jag fattar inte.
From the Path.
Ja.
Video på låten
Goodbye Alt Right, tror jag den heter, va?
Ja, och det börjar ju bra liksom.
Ja, men, ja, visst, lägg fram den.
Ja, men titeln var ju bra. Budskapet, det kan jag köpa, det backar till. Och sen börjar de med lite alltså det var en sån jävla extrem refused rip-off. Det är på New Noise-videon när de sitter och jobbar framför datorer och det är lite så här, ja men inte för fan vet jag, suggestiv tech-chatter i bakgrunden liksom.
Ja.
Men du gillar det, Robin?
Jag tyckte det var nice. Alltså, å andra sidan är jag, det enda jag lyssnat på senaste månaden är Body Count. Jag tycker det här påminner lite om liksom det här, ja men liksom Limp Bizkit, liksom det snabba, ja.
Jag förstår, jag tycker den fan nya Bodycount är jävligt bra. Men det här var det fan sämsta sätt. Och det finns inga paralleller.
Nej.
För övrigt. Men jag tycker bara att allt var fel. Och oss fult och oss dåligt.
Ja. Alltså de har ju varit omkring länge, Stray from the Path. Det är nästan som att...
Ja, de har släppt 8 fullängder.
Ja, det är ett sånt här band som... Men det är ett sånt här band som... Vad heter de som alltid turnerar med Comeback Kid? Som har gitarristen som sjöng i Casey Jones.
Inte Evergreen Terrace?
Nej, utan det andra bandet. Stick to your guns.
Ja.
Det är ett sånt band.
Ja,
som liksom...
Något band som har hamnat i någon jävla turné-loop.
Ja, exakt. Nej, men... jag tyckte den här låten var cool.
Fan, så vet du. Nasty har släppt en ny platta, visste ni det?
Ja, just det.
Religion. Lät jävligt tråkigt. Det fanns en låt att gå på Spotify.
Är det exakt som förut?
Ja, fast det har liksom inte ens det.
Nu har det gått 2 plattor sedan Love. Frågan är om man börjar tröttna på sin halstatuering.
Du menar att han ska göra en cover-up?
Ja, jag vet inte, men han det var ju en av de mest die-hardiga marketingkampanjerna man har sett, när han tatuerade in det här jävla...
Jaha, för det är där, aha, okej, okay. Anarki A.
Ja, exakt.
Okej, okay, jag förstår. Så stavar love med A.
Ja, exakt.
Som du gör i Tyskland.
Love.
Sen dagens största snackis är att den efterlängtade Firewalker-LP:n släpptes igår, 14 juli. 5 nya låtar och 6 låtar på demon, från demon på Popwig, och det är det här bolaget som är Turnstile-folk.
Okay.
Som släppte den senaste 7 år.
Det var också någon som berättade att de var så Paramore och hade en Turnstile t-shirt på sig. Och, och typ Haley hade sagt nice shirt eller något sånt där.
Paramore vet jag inte vad det är.
Det är ju typ poppande. Ja, vad fan ska man säga?
Det är typ skatepunk.
Ja, det är väl vad heter han som hade släppt en egen eyeliner? Oh, Davey Havok. Ja, det är åt det hållet, fast inte emo liksom, utan det är mer pop.
Är det inte jävligt poppig blink?
Ja, typ.
Sen Rix ska eller har släppt alla sina 3-7 på en LP. Jävligt bra för oss som är lata, inte orkar vända sidor på sjuorna. Finlands topp 10 bästa band. Sainthood. Verkar ha en LP på gång.
Just ja.
The Grip finns i alla fall delvis uppe på Spotify. Nytt band från Danmark. Första gången sedan Gorilla Angreb 2002 kanske. Hypocrite.
Ja, just det. Med Matti och gänget, ja.
Jonas. Och ett nytt band som jag inte har hittat musik med. Men som kan vara coolt. Still från Japan.
Mm-hmm.
Jag har bara sett bild på sjuan från en distro. Men då har de, om ni kommer ihåg den här gamla Refused Pump the Brakes. Papp fick CD:n som den CD-singeln. Samma omslag, fast en rip-off på den. Och det är ju kittla lite.
Ja, coolt när det kommer ända därifrån.
Och sen har det varit lite podcast. Jello Biafra var med på senaste avsnittet Turned Out to Punk.
Har du lyssnat?
Ja, lite besviken.
På?
Ja, de pratar enbart om vilka band han lyssnade på när han kom in på punk. Så det var liksom bara en rabbling av olika tidiga LA hardcore punkband och gammal Blue Oyster Cult rock som skulle kunna liksom vara någon sån här protopunk.
Jag tror att han verkar oskön intervjuer.
Ja, men han är ju sjukt aggro mot folk som intervjuar honom. Men jag antar att han är trött på det och inte tar någon skit kanske. Det känns som att han är narr av folk för att han är så jävla smart själv. Han säger också i den här Turnout Punk-grejen att han nästan aldrig gör intervjuer och att han blir frågad om det hela tiden. Och ja, nu i this day and age av att alla band ska ha en dokumentär och det skrivs ju så, ja, som vi nämnde, så jävla mycket böcker. Eftersom han är en sån jävla viktig del i allt som har med någonting att punk att göra, så blir han alltid tillfrågad. Och han har börjat säga att jag är med på ett villkor, att jag är den sista intervjuaren. Så att han inte är med i någonting som inte blir av.
Nej.
Sen har ju Jesse Malin, mest känd i hardcore-svängen från Heart Attack.
Mm-hmm.
Bandet som släppte den första New Hardcore 7. Han är med på Gradvall-podden. Den klassiska svenska...
Med Jan Gradvall,
Jag
lyssnade lite, jag tyckte det var så jävla dålig.
Va?
Podden alltså.
Ja, okej. Inte det här avsnittet där.
Nej. Jag lyssnade på en punkt.
Det var intressant. Jesse Malin är en sjukt intressant person, för han måste ju vara en av de mest... Om vi tänker en graf. På ena sidan har vi framgång och på andra sidan har vi cred. Så har han ju noll framgång, men han har 100% cred. Som att liksom Bruce Springsteen ringer upp honom och ber han gästa och du vet, såna där grejer. Och han syns, som jag följer honom på Instagram, det är bara så att han, du vet, är hemma hos... Nu kommer jag inte på några exempel, men typ hos Gud och hjärna liksom.
Just det.
Sen också rolig merch. Descendants har gjort en termosmugg, såklart. Den som är XXL. 22 us, jag vet inte hur stort det är, men det heter min gallon.
Ja.
Och med en gradering på med hur man mår efter så mycket typ.
Smart ändå, passande på något vis.
Ja, verkligen. De har ju gjort allt. De har ju gjort kaffeipan, kaffebönorna, termosmuggen.
Kaffemuggar har de ju gjort.
Ja, exakt. Men du menar termos.
Ska vi ta en liten break och sen gå in på lite egna historier från sommaren här.
Yes. Don't fall for the bait and switch. Racism is real but not it. They fuck whoever can't fight back. But now we gotta change all that. The people have had enough. Right now it's them against us. This shit is ugly to the core. When it comes to the poor, no lives matter. America's always been a place to judge my skin.
Nu ska vi prata lite om vad vi har haft för oss under sommaren, tankar och funderingar. Jag har ju varit på Bråvalla-festivalen, så jag tänkte gå igenom lite band som jag såg där, som är roliga att diskutera.
Jag vet ingenting om Bråvalla, förutom att Danzig spelar.
Ja, det är ju en, jag vet inte om det är Sveriges största festival fortfarande, men den har ju en bra bit, eller haft i alla fall en bra bit över 50 000 besökare varje år, alltså sedan 2010 liksom.
Visst är det ganska centralt också? Det är ingen så här, man tältar och grejer.
Jo, det är ju precis som Metal Town var sista året, om du var där. West Coast Riot var ju där också, Göteborg Galopp där, precis ungefär likadant område i Norrköping. Flygfältet Norrköping.
Fan vad skärm inte låter.
Så det är åkrar överallt liksom. Och sen...
Jag har ju alltid fått fram att det var en stadsfestival.
Ja, det trodde du.
Nej, det är helt utanför stan.
All right. Go on.
Men ja, jag var där onsdag, torsdag, fredag, lördag. Jag såg på onsdagen så såg jag, jag kom dit ungefär när Sabaton var på väg att sluta spela. Det jag observerade då, det var att de hade en stridsvagn på scen, vilket inte alls gjorde mig förvånad.
Var det mycket, hade de stor publik eller?
Ja, det är svårt att se. Jag var inte så nära scen så att jag kunde se det. Men jag såg en hel del Sabaton merch, och varje gång så var man ju där och pekade och garvade liksom.
Men hade det varit en riktig stridsvagn?
Ja, det var svårt att... Jo, men jag tror fan det, alltså, det var ett hall. Alltså själva, liksom, jag tror till och med att det var så att stridsvagnen med pipa var framför trumsetet. Sen var trumsetet i mitten där man vanligtvis brukar sitta och titta ut när man spottar från en stridsvagn. Och sen var själva bakdelen runt liksom. Så att det var ju verkligen en stridsvagn, men det var bara att den var...
Men Bråvalla är ingen cred-festival?
Typ på inte längre i alla fall.
Nej.
Eller har de bokat så att de... Lite ironiskt.
Nej. Det här är
boken med plånboken.
Ja, det här är så mainstream som det kan bli.
Vad fan, skulle inte de lägga ner?
Jag hade hoppats på det. Men grejen var att jag tror att jag läste fel. För turnén som de har heter typ så här The Last bla 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 Tour. Men den heter The Last Winter Tour eller något sånt där. Alltså den heter typ något okay, sånt. Alltså,
skivan hette den sista vintern.
Ja, exakt. Men då tänker man så här, fan, det är, för jag såg det där på avstånd när jag kom dit också. Och då hade jag glömt det här. Så tänkte jag, fan, är det sista turnén nu? Fan, vad härligt. Jag måste ju bara gå dit och liksom... Men sen såg jag ju närmare scen jag kom, desto mer såg jag att det stod något annat än The Last Tour. Det stod liksom något mer här. Så då, ja.
Men fan, vad roligt om någon hade tagit sig in där, landat kanonen med en jävla missil och sen bara blåst av den och sprängt bort hela publiken.
Ja, det hade varit något, kan jag säga.
Århundradets prank.
Ja, verkligen. Nej, så det man egentligen var där för att se på onsdagen, det var ju System of a Down. System of a Down som är ett kärt band för mig. Jag har lyssnat på dem lång tid liksom.
Men håller de fortfarande på eller?
Ja, men de har inte släppt något sedan 2005 typ. Men de,
tycker jag ändå tidigt på god.
Tre intressanta grejer med den här spelningen då. Det första var att när jag såg dem 2011, vilket var första gången, då hade ju ena gitarristen en egen bartender på scen. Alltså han gick och fick stora jävla sån här krus med vad jag tyckte såg ut som grog. Jag stod ganska nära scen då. Min avsaknaden av det var total den här gången. Så det var ju en...
De får dra ner lite bagagen.
Ja. Sen så känns det som att...
Men var det en bartender i frack med en liten handduk?
Ja, exakt. Då var det där på Metal Town 2011.
Okej, det var inte så att gitarrtäck ut.
Nej. Jag vill minnas, jag vet inte hur mycket mitt minne lägger till här, men jag vill fan minnas att det var en mixolog alltså.
En liten flygel.
Och han gav det bara till en av dem.
Ja, exakt, det var det som var det roliga. Men ja, den andra grejen var ju då...
Jag är inte klar med det. Jag tänker att den här barten, han kan inte jobba utan en bar.
Nej.
Så då ska det ju vara liksom bardisk, ishinkar, tappar, en meny, en flygel, ligger en tjej i lamé-klänning och sjunger lounge-musik också. Då är man fan top-notch.
Alltså. Ja, verkligen.
Ja, tillbaka.
Särskilt om man nu också ska kunna tillgodose att han kan säga att han vill ha vad fan som helst mellan låtarna. Alltså, oj, för nästa vill jag ha en Tom Collins. Jaha, har jag Lime? Har jag det där liksom?
Nej. Ja, exakt. Är man på den nivån, då ska man ju kunna beställa spontant. Man ska inte behöva ha någon jävla förbeställd drinklista, utan då ska man få den bra.
Verkligen. Sen det andra då var ju, när man ser såna här stora spelningar, det är säkert 15-20 000 pers liksom. Det är ofta att det är lite publikfrieri mellan låtarna. How you doing? Ja, bla bla bla, såna där grejer liksom. Men här, inte ett ljud mellan låtarna. Allt gick ihop, de bara körde. Det var en gång under setet som de bara, it's great to be here. Next song is called. och sen kör de.
Det är ju också skumt tycker jag.
Just när det är en sån där stor scen, man är ju van med att det är på ett sätt och så gör de på något helt annat. Så.
Jag ska fan börja med det. Om bandet vill att man ska skrika 3 gånger, skrik högre! Händer det, då ska jag gå därifrån. Skriva fan på mig.
Och sen det tredje då, som är då mitt totala omdöme av just den här spelningen. Jag tyckte första gången jag såg dem 2011 så var det 5 av 5. Det var så jävla bra. Nu var det ganska trött och inte alls inspirerat. Dåligt ljud och ja, så det var ingen bra spelning. Det var...
Men tror du att de är lite på dekis eller?
Ja, det kändes som det. Plus att...
Men de måste ju fortfarande mjölka ur det. Den hitlåten de hade för 10 år sedan.
Ja, de kör ju liksom alla klassiker. Chop Suey, Lost in Hollywood, Toxicity, liksom alla de där. Men
de ska vara trötta på de låtarna.
Men de har ju snackat i 5, 6, 7 års tid om att spela in en ny platta. Men det händer ju aldrig. Så jag vet inte om det är tillför att de
är... Tror de pysslar med droger mycket eller?
Jag vet inte.
Är inte de väldigt politiska?
Jo, de är superpolitiska.
Är de från typ Armenien eller något?
Ja, exakt, exakt. Jag vet inte om alla är därifrån, men minst några av dem i alla fall.
Man kan bli i och för sig knarka ändå.
Och sen det enda som var kvar på onsdagen där sen var ju Scooter. Och det kan man garva åt. Man garvar ju åt hela den grejen liksom. Så här, det är ju 90-tals revival liksom.
Det är hardcore.
Vad är grejen? Ja, men...
Bara fel sorts hardcore.
Det är inte så att de har jävligt sjuk scenshow.
Jo, exakt. Det var ju det jag skulle komma till. För det här var ju liksom, ja men visst, man är i partystämning, det är liksom sent på kvällen och börjar spela klockan 12. De kommer in, det är ju fan mer eld än vad jag någonsin har sett på en scen. Han kommer in med 2 dansare som har, ja liksom, först 2 tjejer som dansar till första låten. Sen byter han ut de 2 killar som kommer in och dansar till andra låten. Sen kommer brudarna in igen, har 2 jävla sån här, vad kallas det för? Hävstången med tyngde liksom och börjar bencha, liksom köra marklyft.
Ja, det är
och,
liksom. Musik.
Ja. Ja, verkligen.
Men jag vet inget om Scooter. Alltså, vad har de för lineup? Är det alltså trummor, bas, gitarr eller en synt?
Det är DJ, eller? 2 syntar, 1 dator och 1 sångare. Då, liksom.
Okay. Men alltså, så 4 musiker i en situationssäker?
Nej, de 3 musiker. Ja. Och sen minst 2 dansare på scen. Men de gjorde ju allt som man förväntas att de skulle göra. Liksom. Jag gillar inte Scooter, jag tycker sånt liksom. Men det var charmigt i den sättningen liksom. Och sen var det så jävla mycket pyro. Så det var ju helt sjukt. Alltså jag har aldrig sett så mycket pyro.
Du sabbat att de var avundsjuka eller?
Ja, skitsamma. Det var onsdagen i alla fall. Det hade rätt kul. Torsdagen då. Kom dit ganska sent. Började med att jag skulle se Of Mice and Men. Det är ju typ så här amerikansk rock metalcore typ. Alltså tänk dig hur Bring Me The Horizon låter nu liksom så här. Okay. Den skolan lite mer. 1 minut i 4 så ställde spelningen in. De skulle börja 4 på grund av sjukdom. Sen då andra notables den kvällen som var den här torsdagen då, det var ju då Danzig.
Just det.
Jag vet inte.
Hur spelade han sen?
Han spelade klockan 8. Det var ju ljust som fan ute. Han
dansade. Det är skandal.
Okej, 3 grejer igen då med den här spelningen. För det första, jag var där ganska tidigt. Jag ville komma långt fram. De soundcheckade själva. De hade inga som soundcheckade åt dem. Och innan spelningen började så stod gitarristen och trummisen och liksom interagerade med publiken. Och gjorde liksom... Yeah! Gjorde så här dancing moves. Liksom, nästan lite så här. Och... Det andra då, jag vet inte om det är så, men kan det vara så att alla i hans band, innan de får med i bandet, måste försöka se ut som Danzig så mycket som möjligt? För alla såg ju precis ut som Glenn Danzig, liksom så här, med samma hår, samma kläder, inte bältet då som liksom är hans och den här jävla kaggen. Men annars så var det liksom, man börjar fundera på, är det här jävla look-alike-tävling liksom?
Danzig inte ens vet vad de heter.
Nej, möjligt. Jag vet inte om det är värda det heller. För jävlar i helvete vad otajt det var. Det var så jävla otajt. Gitarren lät skit, verkligen. Alltså det lät som den gick mellan 3 olika dåliga filter. Och att den var mono, liksom. Och ja, jag vet inte hur mycket de har repat. Men det var inte mycket. Glenn Danzig kommer in. Jag vet inte, det är nästan som att han blir en parodi på sig själv. För han ställer sig och gör så här liksom, och tittar på folk och bara... Gör hornen liksom och kolla folk i ögonen.
Du menar Gene Simmons patenterade...
Ja, exakt. Det går också att se ett klipp på vår Instagram här som jag filmade när jag stod här. Kolla att det var... Då hör man också när han försöker gå upp i ton att det bara... Liksom det låter... Han kan inte sjunga. Punkt. Han verkar må jävligt bra. Det får jag ge han. Han röjde... Nej, han såg inte fräsch.
Man var glad. tjockoklad.
Ja, och stod och liksom jucka och liksom visa bältet och rörde sig mycket. Det var ju show, men inte för öronen.
Hade han någon publik eller?
Ja, fast det var ju också så jävla tydligt att det tunnades ut ju längre spelningen gick alltså.
Krockar med någon annan så här, superartist eller?
Nej, han var en av de få som hade helt eget spelrum just klockan 8. Mellan, ja, han, alla andra artister den kvällen tror jag krockade med någonting, men han var helt sol.
Det var han bara skiter i gaget, ja. Ge mig bara en egen slott.
Ge mig en egen slott.
Jag tänker, jag vet inte vilken spelare det är. Han har ju haft bra med fan Todd Youth och Sing och alla de här.
Mm.
Men jag tänker att nu när Misfits har lirat och det är som, alltså Doyle som är så jävla superrippad och han som ser ut som en kasse skit, att han tänker att nu i Danzig så måste alla vara fulare än han själv.
Ja, så kan det vara. Så kan det mycket väl vara.
Men hur länge spelar
han? Han spelar i en timme och en kvart, så 75 minuter.
Inga Misfits-låtar?
Nej, setlisten ljuder som förr, eller göd som förr. Han öppnade då med Skin Carver, följt av Twist of Cain, Devil on Highway 9, Her Black Wings, Godless, Left Hand Black, How the Gods Kill. Och sen sista låten innan han gjorde sin obligatoriska gå av och gå på var Mother. Och sen så för encore så var det She Rides och Long Way Back From Hell.
Det är kul för jag har hört lite olika kommentarer på just det här gigget. Aftonbladet, nu har inte jag läst recensionen, för den får man säkert betala för. Men de skrev ju, headlinen var ju plattfall. Det var ju någonting om att typ, när giganter faller så gör de det med en knall. Liksom.
Ja.
Men när Danzig och alla så är det typ helt, ja, vet, faller träd i skogen så låter ingenting. Eller?
Nej.
Men våran kompis Per som var med på Misfits-avsnittet som expertkommentator verkar jag tyckte att det var jävligt bra. Och om man ska tro Jimmy Jansson, musikskribent för skateboardtidningen Giftorm, och som har den tragikomiska rockersbloggen, skrev ju att det var så jävla bra.
Kan jag göra annat än att skicka en hörselundersökning till dem? Liksom, alltså, jag vet inte. Det känns inte som att man skulle kunna få ut någonting av det här överhuvudtaget. Om man nu inte är... Alltså jag kan tänka mig att det är lite som att man är Elvis-fan. Och liksom, om Elvis skulle återuppstå...
Eller om Elvis skulle spela idag.
Ja, exakt.
Skulle
de skulle ändå bäst. Tycka att det var det bästa som någonsin hänt. Liksom.
Ja, jag tycker det kan vara lite så att man vägrar inse sanningen. Man lever på hoppet.
Och jag är säkert så ofta jämn mig själv när det gäller artister som jag älskar. Liksom.
Som att Satanic Surfers alltid har
tid. Ja, precis. Som att när vi var och såg Satanic här senast. Och du gav den vettiga åsikten liksom. Men jag säger det klart och tydligt också. Jag kan inte tycka att det är dåligt liksom. Men något annat som var lite kul då, efter Danzig, det var ju att jag, det känns som att här, det här avsnittet när jag helt och hållet nedgraderar all mitt musikaliska kapital. Ja, jag ska ju bara kort nämna då också det andra bandet som jag såg under torsdagen. Det var ju då Linkin Park. Linkin Park som väl de flesta, i alla fall min generation, växte väl upp med deras Hybrid Theory-platta som kom runt 2000-talet. De flesta har väl hört det. Men, det var ju lite så här halvkul att se live. Men första halvtimmen, supergrå. Spelade bara nya låtar. Så noll respons på det. Hela publiken stod så. Sen rev de av några bangers. De blev gästade av det svenska, vill säga, kristna rockbandet Blindside-sångare.
De där jävlarna.
Ja.
Finns de fortfarande?
Jag vet inte, men han... Det var väl så att Blindside tillsammans med typ... Vad heter han som spelade Jokern i den här senaste filmen? 30 Seconds to Mars-sången. 30 Seconds to Mars. Det var de som supportade Linkin Park på någon turné för en herrans massa år sedan. Och så kom de ihåg det. Och så bara, nu är han här. Vi tar upp han på scen så får han köra en låt då. Men, alltså, ja, vad ska man säga? När de spelade sina Hybrid Theory-låtar så tyckte man ändå att det var jävligt grymt.
Det är intressant. Vi har ju snackat om det här förut. Och att bandet som nämndes tidigare, Circuit, mitt första band, vi lirar ju med Blindside i Norge.
Men de spelar ju
Repa.
Aha.
Och vi liksom var förundrade att de hade sålt 10 000 av sin demo. Och vi, vi fick än idag fortsätta att ge bort skivor för bra. Men då har vi också
Köpstark grupp kristna.
Ja, ja, och då har vi också fått önskemål om att göra någonting på
kristen har du.
Ja.
Ja, det vore ju synkul. Stretch Armstrong för fan.
Ja, och det finns någon band där ju.
Ja, ja, men exakt. Det finns guldkorn i Dingemang.
Ja, det finns extremt roliga texter att analysera också. Jag vet inte om det här bandet jag alltid tjatar om, X Looking Forward X, som har sina vingeloggan. De har ju så jävla roliga texter på några skivor. Skitsamma. Hur som helst då. Jag tror att också att Blinds hade spelat på Augustibuller om jag inte är helt
fel. Garanterat. Säkert.
Men ja, Linkin Park var coolt. Också kul. Vi diskuterade lite här innan om deras DJ hade någon hiphop connection. Jag vet att han har släppt lite med Apathy och Demigods. Om man lyssnar på den typen av hiphop.
Jag trodde att det var La Coca Nostra DJ. Men
det finns säkert
någon. Det var tydligen Limp Bizkits DJ.
Det är samma band.
Ja, resterande fredag och lördag vet jag inte om det finns så mycket att nämna.
Jung Lean, lirar inte han också?
Jung Lean spelar ju samtidigt på lördagen som Prophets of Rage. Så jag valde att se Prophets of Rage. Det är ju då...
Det har jag hört att folk tyckte det var jävligt bra.
Det var svinbra. Festivalens bästa spelning, hands down. Det är ju alla medlemmar Rage utom Sacht de la Rocha. Och Be Real och... Chuck D heter han det.
Uh-huh, okay.
Från Public Enemy slash Cypress Hill. Tvärtom, Cypress Hill slash Public Enemy. Okay. Och de körde ju då. Där kan man ju snacka om Body Count Connection. För deras nya material låter jävligt Body Count. Och det är svinbra. Unfuck the World heter nya låten från kommande skivan, som är en banger, finns ute på YouTube. Och sen så kör de ju då massa Rage Against the Machine låtar såklart. Guerrilla Radio, alla de här man vill höra, Killing in the Name of. Och sen så körde de också hiphop medley liksom. De körde Rock Superstar, de körde liksom så här.
Om de har ganska mycket backkatalog.
Ja, oh, så in i helvete alltså. Och otroligt kul. Det var också deras turnéavslutning, så Tom Morello var ju on fire. Och den jäveln, han kan spela gitarr. Det låter så...
Nej, det han inte kan.
Han kan ju spela så sjukt bra gitarr alltså. Det är helt otroligt.
Han står inte på strängen en enda gång. Han är bara gräver i stället. Kan inte ens plugga in.
Nej, det var grymt att se live. Alltså, vilken jävla tok. Jag vet också att 019 Skogis var på scenkanten och spanade in det. Så det är man lite avvist på när man såg hennes Instagram. Ja, coolt som fan.
Så är Dark Funeral.
Dark Funeral såg jag. Jag var nog fan en av dem som var mest peppad på det. Det var dålig uppslutning. De blev 10 minuter försenade av två olika anledningar. Vad tror du de kan vara? Ett, elden slockna. Två, kulissen välte. För det blåste sig in i helvete. Så det blev ju fan. Och sen så var det någon gitarrslösning.
Djurtransporten. Allt slakta av fan var försenade i trafiken.
Ja, så det var ju lite komiskt.
Spelade de när det var ljust?
Ja, det är klockan var 4. Men ja, fan, jag tyckte på
det. Går inte.
Men grejen var att jag tror att de blev 10 minuter försenade. Så fick de korta avsättet. Och då sket de ju spelade deras två bästa låtar. Dels avslutar de inte med den.
Visste du att vad de spelar?
Ja, för de brukar alltid spela dem. Jag hade ju läst setlists innan. De brukar alltid spela God Hate i mitten. Det är min favoritlåt. Och sen så brukar de alltid avsluta med Hail Murder. Och den körde de inte. Och det är ju en riktigt publikfri låt. Det är en arena-rocklåt. I den genren i alla fall. Men... så det sög ju, det var tråkigt.
Men de har ny sångare såg jag. Kanske inte så nytt.
Nej, han har nog varit med ett par år. Men det är ingen...
Det är nytt i min bok.
Det är ingen Emperor Magus i alla fall. Sen såg jag mycket...
Genomred och Raised Fist, eller?
Ja, det gjorde jag. Såg några låtar.
Var de spänstiga i år, eller?
Som vanligt, jävligt spänstiga. Ja, annars så var det vad det var. Alltså, Raised Fist är ju poppigt... På festival liksom. Det är många som gillar dem. Så mycket bra brittisk hiphop skepp. Det var väl det. Överlag. Det var inte så. Alltså. Jag tänkte att det skulle vara. Det tydligaste tecknet på att det här skulle bli en jävla skitvecka. Det var när jag parkerade min bil på onsdagen. Och inom 3 meter av att jag gått från bilen. Så möter jag någon fjortis snubbe som spyr. Och då bara. Det här kommer. Det är den här jävla publiken liksom. Men. Förvånansvärt mycket äldre människor. Förvånansvärt bra. Bra, vad ska man säga, område och ja, bra sittplatser och så här.
Det är en konstig blandning av band.
Ja, men det är ju verkligen, det här är ju mest mainstream-festivalen du kan åka på i Sverige liksom. Även om jag sponsrar den monetärt med pengar så tyckte jag ändå att det var värt det.
Tror du ungefär samtidigt så var jag kanske till motsatsen till Bråvalla då. Jag var på Nalen och kollade på Crime Watch. Och det var inte på den fina Nalen med kristallkronan utan det var ju i Skrubben runt hörnet. Nalen verkar utvecklas till ett helt komplex i samma kåk med ett par olika spelställen i olika storlekar. Och då kommer jag bara att tänka på, det var ett bra gig liksom. Och det passar jävligt bra in i mitt annars så tajta schema här i livet. Så det var ju kul att man fick komma över på det. Men då tänkte jag lite på det här med hype. För Crime Watch är ju hypade upp till tänderna. Och så hur... Det här hype-fenomenet känns så jävla hardcore. Om du tänker ett metalband, då är man ju typ nybörjare de första 20 åren. Och man får ju liksom, vad säger jag, paya sin dues långt och väl.
Support-turnéa hjärnet.
Ja, och är man inte på... Alltså alla band som inte är på ett major label är ju liksom nere i källaren. Och då, ja, jag vet inte, det finns säkert jättemycket... DIY hårdrocksspelningar där ute också som jag inte går på. Men jag tycker det är så jävla fantastiskt hur ett band kan komma liksom från USA på en demo och kan knappt spela och få åka på en Europa-turné. Det är ju alltså många som gör det. Men liksom Crime Watch, de sålde ju så mycket merch så att jag tror att de får ha problem med att transportera merchen med flyg. Det är nästan så att de får båta in merch innan.
Att kan inte trycka det.
Eller trycka det i varje land.
Okay.
Det är också
ett sjukt.
Ja.
Men vad har det med att göra? Har det att göra med estetiken på merchen, bandnamnet eller liksom vad är det som gör att det går åt? Eller är musiken så pass bra att det är okej? Okay? Eller liksom att det är förståelig hype? Liksom?
Ja, men så jag tänker några...
Musiken är bra, men den är inte banbrytande på något sätt.
Nej, men alltså det finns, jag tror det är vissa ingredienser som gör, alltså det fanns ju många. Jag skulle vilja påstå att Crime Watch är liksom överst på hype-pallen. Och det finns vissa element och ingredienser som gör att man kan liksom hamna helt rätt. Dels så måste man ju spela en stil liksom som är hyggligt, alltså kommersiellt gångbar om man säger. Och i det här fallet är det ju liksom hardcore punk. Och det är en genre som inte är så nostalgisk. Utan här är folk liksom, de som är inne på hardcore punken är ju oftast jävligt alerta med att plocka upp nya grejer. Om man tänker som folk som lyssnar mest på Youth Crew, då sitter man ju och runkar till en gammal Youth of Today 7a som man har lyssnat på då sen 88 liksom, när man började lyssna på det. Men att just den här stilen är jävligt mottaglig för nya grejer. Och sen att såklart en jävligt bra demo. Det kom ju många bra demos förra året. Jag kan inte säga att Crime Watch var den överlägset bästa. Det fanns ju många liksom som var uppe och bubblade. Men liksom att även fast det är relativt nya ansikten i bandet. Vad jag visste så Emma som spelar baslirare med Hotheads också, som också var som släppte en av förra årets, enligt mig, bästa demos. Och som även har gjort en demo år som inte har. Och sen är ju gitarristen Sean spelar med Ajax, ett annat hype-band från New York.
Ajax.
Inte fotbollslaget.
Inte så heller.
Inte det heller. Men så att det finns att det är folk i bandet som har ett bra, säkert bra kontaktnät från tidigare band. Så det är lätt att få spelningar. Och sen var de ju direkt, redan på demon, så var de uppplockade på Locking Out. Som har visserligen legat i vila ett par år. Men liksom som var ett av de...
Det är ett hypebolag.
Ett hypebolag av Guds nåde och som är, alltså, som fortfarande har ett sjukt bra liksom, distributionsnät och har ju liksom alla de bästa kanalerna. Och demon har ju även släppts nu av Stark Shock också på vinyl. Som också har liksom jävligt bra. De är bra på nu. Sen så känns det som att för att skilja en ur mängden så behöver man ju ha någon sorts unikhetsfaktor. Crime Watch har ju, det är en tjej som sjunger vars namn jag inte vågar ge mig på att uttala. Och kanske för, inte vet jag, 10 år sedan, 5 år sedan så hade ju det liksom räckt som kanske ja men typ som att Walls of Jericho, du vet, det där bandet är en tjej som sjunger.
Mm.
Men det är ju helt överspelat i dagsläget liksom. Ice från DC som också är ett svinbra demoband. Firewalker, Hardware, Primal Rights, alltså nästan alla de mest relevanta nya banden har ju alltså tjejer i, framförallt som sjunger, men också så där tycker jag liksom att här har de hittat sin unikhetsfaktor genom att och köra japanska.
Mm.
Mixa engelska med japanska. Som ändå gör att de har ju liksom japansk typ låtar och kan göra schysst merch liksom. Och loggan står också på japanska. Liksom, på bra logo också. Liksom som man kommer ihåg. Och ett annat liksom unikhetsfaktorband var ju, som spelade på Alive and Well, var ju Big Boss.
Ja, just det. Just det.
Liksom enmansband från Sibirien.
Jag menar,
där har man liksom,
geografin är ju den stora uspen här, liksom.
Och Crimewatch är från New York. Och det är också ja, såklart klassisk hardcore stad, men också så pass stor stad så att man kan gigga järnet på hemmaplan och få igång liksom, ja, det finns ju bra befolkningsunderlag för att köpa demon på plats.
Ja, ja, verkligen. Och sen kan du även åka utomlands och fortfarande ha den här motsvarigheten till norska black metal band som åker utomlands och får gigga för att de är från Norge liksom.
Men så tänkte, det finns ju många. Ja, det var ju några som var uppe och liksom ja, vilka skulle bli liksom det största hypebandet. Och Firewalker som vi nämnde här, de precis släppte LP. Jag tänkte att ja, de var ju liksom kanske god tvåa liksom. Då har det ju alla liksom, vilka kan ens åka ut och turnera igen. Gloss som var liksom förra årets, det kanske var 2005. Skitsamma. Gloss som var det överlägset mest hypade bandet liksom på den demon. De är ju helt bortglömda.
Mm.
Jag tror
att de har lagt ner.
Ja, men exakt. De kunde inte turnera, de funkar inte som band och alltså det var ju som att släcka en lampa.
Mm.
Jag tror liksom inte ens Gloss demon var ju en raritet en vecka efter att den hade släppts.
Mm.
Det var ju alltså eBay guld och nu tror jag liksom nu är ju hela jävla Discogs nedlusat med glossprylar som ingen längre vill ha.
Oj.
Och det är inte för att det har åldrats dåligt, utan nej, det är bara ett jävla hype-tåg. Och det är likadant som det var ju, som Boston Strangler till exempel, som ska spela i Sverige här.
Ja, just det. När var det?
Det är höst.
Det var någon festival.
Det har vi snackat om. Det var ju lite hardcore-band, så det var kan vara Sista kriget del 2.
Ja, just det. Fan.
Men de var ju också så där jävla sjukt hypade när de släppte den här Primitive LP:n.
Mm.
Och den har ju ett par år på nacken. Men det var ju också så här att efter 2 månader när den kom ut så låg den uppe på eBay för typ 800 spänn och sålde.
Ja, de är ju på en reshop ännu.
Ja, alltså, fan är det som släpper den? För det gjorde ju bolaget en jävligt sympatisk grej. Att de gick ut med och sa, bara, det här funkar inte. Ni, folk är dumma i huvudet. Liksom det, vi kommer pressa den hela tiden. Vi kommer göra den exakt likadana. Inga nya omslag, inga färger, inget. Alltså samma matrixskrift, allt är identiskt. För att det inte ska bli så här upptrissade priser liksom.
Mm.
Och det likadant med Battle Ruins. Var ju också så här att det var ju helt sinnessjukt hypat, och det är väl allt de har släppt. Jag kollade upp det på Popsite efter att vi hade missat att köpa Battle Ruins-plattan på gigget som de sålde slut. De gjorde speciella versioner för det PSK-gigget.
Aha.
Det sålde slut direkt.
Ja, de sålde slut på en annan sekund. Och de var ju också, vet, tokdyra direkt. Men då i alla fall på, enligt Popsite, där man kan kolla vad saker och ting har sålts för på eBay. Så plattan släpptes i april. I augusti så gick den för mellan 600 och 700 spänn. Så det är liksom från en hundring till 600 på 2 månader. Det är bättre än många av aktier liksom.
Det är 300% direkt liksom.
Och ett annat sånt sjukt hypeband var ju Cold War.
Det är inte så dyrt längre, tror jag.
Nej, det kan jag tänka mig. Och de släppte sina skivor. Men det som gjorde mycket till Cold War hypen var ju att de tryckte merch till varje spelning med en ny tröja. Och det säger de ju till och med i, ja, men den här plattan. Det är väl Came Feet First-plattan när de har ringa in till telefonsvarare-grejen. Bara sålde min Cold Longsleep för $150. Liksom.
Fan, jag måste nog tro det.
Men så avslutningsvis också ett, som jag tycker, ganska kul exempel på när hypen kommer lite för sent eller supersent. Och det är hela Mother Records-klicken. Det är ganska... Det är ju liksom ett skivsamlarbolag egentligen. Men Mother Records är ett bolag från New Jersey som... Alltså de bara släppa grejer från 82 och håller på ganska... Ända på 90-talet tror jag. Ja, de... Från New Jersey, mycket New Jersey-band. De fanns ju liksom parallellt med New York-scenen. När... Alltså när... Alltså de allra största klassikerna från den eran kom liksom Agnostic Front, United Blood, Antidote, Abused, Urban Waste, så var ju Mother Records banden framförallt då The Worst och Chronic Sin, och även ett band som heter Fatal Rage. Det var liksom reabacks skit ända in på sent 90-tal liksom. Och då började det som alla tyckte var det största skämtet, och så vet det som ingen ens ville befatta sig. Och av någon jävla anledning så blev ju helt plötsligt de här banden superhypade 10-15 år efter att man hade lagt ner. Och det kostar i dagsläget alltså mer än de största klassikerna från New York. Den Chronic Sick-plattan, den är en 12, men den är ju en av de dyraste hardcore-skivorna sålt någonsin.
Wow.
För ett band som folk knappt vet vilka det är liksom överlag. Men ändå att det finns någon sorts jävla... En jävla hype, jag tänkte.
Mm.
16 000 spänn i hype.
Fy fan.
Ja, det var det jag tänkte om hype.
Jag satt och tänkte på vilka svenska band som eventuellt skulle kunna vara hypade upp som en sol ner som en pannkaka, pratade vi om.
Ja, ja, men det ligger man fan för... Alltså, hardcoreband överlag har ju en extremt kort blindtid. Så det måste finnas massor med band i Sverige. Har du något bra exempel?
Nej, det enda jag kommer att tänka på var ju typ Forever Young som släppte en sån jävla bra första... demo eller EP eller vad man säger. Men sen helt förstås spiknykter i en annan sätt. Men de lade ju ner liksom. Jag tänker så här, amerikanska band Ruiner liksom, bra första skiva, asdåligt sen, bara dog. Doggy Hoods, men det hypar man ju själv. Det var ju jävligt bra för första fullängdare.
Ja.
Jag vet inte, det blev någon slags hype i alla fall.
Men inte bara Ruin, nej vad säger jag, Sermon är bara super.
Ja, just fan.
Vad var det för?
Det är inte så dåligt, men...
Men det blev jättekonstigt sen.
Ja, jag tror det blev skit.
Ja.
More Than Life, vet jag inte.
Ja. More Than Life is War, kanske.
Ja, men det kanske de är
det. Annars svenskt hackband av Guds nåde var Guilty. Som ja, kom och vart typ bäst i Sverige och släppte på Six Feet Under. Och de var ju också jävligt på G och försvann. Som att dra ner en rullgarin.
Ja, verkligen. Ja, fan.
Folk kan väl komma på flera hypeband. Det finns ju, alltså... Hardcore är ju 50% hype.
Jag menar det. Jag menar
50%
det.
Hype och 50% nostalgi.
Precis. Så enda anledningen till att man lyssnar på ny hardcore, det är ju på grund av hype egentligen. Ja. För annars lyssnar man ju bara på gammalt.
Ja, även så är det.
Ja, nästa avsnitt då.
Ja, nu har vi tre bra förslag här. Det var alltså... Christian Hardcore.
Yep.
Lost and Found.
Yep. Lost and Found Records.
Och svenska mindre bolag. Förhållandevis mycket 90-tal.
Ja, exakt.
Ska vi köra en liten lottdrag? Jag tycker vi kör alla tre. Fast vi lottar om inbördesordning.
Aha.
Jag gör tre lappar.
Yes.
Yes.
Ska du dra den?
Ska jag dra?
Yes. Det här gör vi först.
Det här är först. Christian Hardcore.
Yes.
Halleluja.
Nice.
Sen blir det då Lost and Found. Bootleg Bonanza.
Fan vad kul.
Fan.
Och då är det bara en kvar.
För det svenska småbolag.
Ja.
Då måste vi skriva upp där så vi inte glömmer det.
Ja, men bra. Då vet ni vad ni har att förvänta er i de tre kommande avsnitten.
Ja, nu ska vi fan försöka hålla lite tempo.
Ja, verkligen. Nu är det slut på... Ja, exakt.
Ja, får jag en liten här allmän upplysning, ifall det är någon som har missat det, så har ju Demise minst sagt legendariskt New York band, mest känt för att Hoya från Madballs första band, jävligt, ja, det var ju fan groundbreaking skulle jag vilja säga, stilbildande, som släppte tre demos. Och en bootleg-CD på Lost and Found. Det har i alla fall kommit på vinyl nu. Fanns att köpa på Cortex. Jag hörde ingenting om det innan och den bara fanns där. Inga pre-orders eller tjafs.
Inget sånt jävla.
Men det är limited som fan. Så om någon är sugen på att skaffa det, vilket alla borde vara, så får man göra det snarast möjligt.
Bra tips. Annars då, vi finns på nerepanol@gmail.com.
Nej, skriv till oss på Facebook, det är ja.
Eller Instagram.
Eller Instagram.
Och vi finns på Youtube också.
Ja, just det. Youtube. Två nya grejer på G där. Ett litet tips och en liten rundtur, va? Så det kan man kolla in på Youtube. Ja, bra så, eller?
Ja.
Vi hörs då.
Tack för oss.
Hej.
Ja, lite late breaking news som man brukar säga. Från en viss Per Ingmarsson som var en av Danzig-burmarna efter faktumet att han har sett spelningen på Bråvalla. Han skriver till oss här att yo, jag tyckte att det var ett av de bättre Danzig-giggen jag bevittnat. Karn var på otippat bra humör och röjde loss. En av få gånger där han inte lackat ur på dålig medhörning. Hyfsat många låtar från HTGK kördes i och med 25-årsjubileum. Dock hög tid att byta ut öppningslåten.
Öppningslåten Skin Carver som de har kört.
Ah, okej. Just det. Skin Carver har inlett giggen sedan 2003, ja. Bråvalla-giget sågades av recensenterna i vanlig ordning. Folk tror väl fortfarande att Danzig består av Eerie, John och Chuck och att det ska se ut slash låta prick som det gjorde 92. Ja, ska det vara
Tom? Gaffas recension, den gav ju en av 10.
Ja, okej. Ja.
Jag tycker Danzig i alla fall värd en second opinion.
Absolut.